lyser. Fett. Tjena, tjena.
Hej, hur är läget?
Det är okej. Okay. Ja, men det är bra. Men dig då?
Ja, men samma.
Jag har längtat efter den här podden.
Ja, jag märkte att du har varit peppad. Fick jag någon bild på dina anteckningar för flera dagar sedan och blev på. Kul.
Jag bara, nu ska vi prata religion.
Ja, nu förväntar jag mig liksom en superleverans från dig.
Ja, man kan ju hoppas i alla fall.
Får jag bara börja innan vi börjar på det vi pratar om idag med en återkoppling till förra veckans, eller förra avsnittets ämnen?
Jättegärna.
För när vi pratade om miljö och att så här, vi hoppades att både Kosovo och Albanien som stater och städerna vi bor i, att de skulle förbättra sin återvinning och att liksom det borde satsas i det här för miljöns skull. Mm. Så dagen efter så pratade jag med mina kollegor. Jag kan säga att jag intervjuade dem för att få material till en story jag skulle skriva om en romersk familj. Mm. Då berättade de om att 80% av alla romer i, jag tror Albanien, kanske var i Tirana, försörjer sig på att samla plast. Alltså när folk slänger plast i soptunnorna, så alltså plastflaskor och också burkar, tror jag. Så samlar de dem och sen så finns det liksom som skrotförsäljare fast för plast. Så går de dit och så säljer och så liksom, är det så de, det är deras liksom stora inkomst.
Okay.
Och nu finns ett förslag om att kommunen ska ta över och liksom göra ordentlig återvinningssystem helt enkelt. Vilket ju spontant då är väldigt bra för miljön. Mm. Men det skulle då kunna slå mot liksom de människor, alltså mot romerna, som då i princip alla skulle bli arbetslösa och inte ha några pengar.
Nej!
Så det finns flera sidor av myntet, så att säga.
Oj, vilken backlash.
Ja.
Av den liksom.
Sen vore det bästa att man löste båda de två problemen, för det kanske inte är helt bra att folk lever på samma sopor. Det är inte ett jättetryggt jobb liksom.
Men nej, eller hur, bättre än inget. Exakt. Men gud, när du säger det så kommer jag också tänka på att vi, det finns en man här i stan som går runt med väldigt så här pyntad, alltså tänk en julgranspyntad stor vagn liksom.
Okay.
Och så går han och samlar plast. Och jag har sett honom flera gånger på alla möjliga ställen i stan. Vad bra att plasten tas tillvara på liksom, men
ja, det är jättebra. Men det hade varit kanske bättre om någon, om folk gjorde det själva och inte lät någon liksom leta igenom hela soptunnorna, såklart. Men vad, du ville prata religion?
Ja, jag ville det. Eller vi brukar sitta och snacka teman lite inför varje avsnitt. Och religionen har vi känt en spännande sak som, men en stor del av ett samhälle.
Verkligen.
Som är bra att prata om. Känner du för att prata om religion idag? Ja. Jag vet inte hur jag ska inleda.
Jag sa ju sådär mer som att så här, du vill prata om religionen, så skulle du komma med att det här vill jag ta upp eller fråga.
Okej, okay, ja. Ja, men med så här, religionens roll i samhället här i Balkan.
Ja.
Om vi nu ska sammanfatta det.
Och hur ser det ut i Kosovo?
Man kan säga att religion är väl en så stor grej, eller så här, det går inte att greppa den riktigt. Att det blir svårt att säga vad religion är för någonting. Och därför tycker jag att det blir spännande, för att här i Kosovo, så, alltså Kosovo är ett muslimskt land, men människor här ser sig inte direkt som muslimer, utan de säger mer att det är omvärlden som ser dem som muslimer, liksom, eftersom att Kosovo har varit ockuperat under nästan hela, vad säger man, historien, så har människor i princip hoppat från religion till religion.
Så de definieras av andra och inte av sig själva?
Ja, exakt. Och liksom att folk kollar upp på internet eller någonting. Bara, men det är ett muslims land, och så tänker man en massa saker liksom.
Ja, så är det ju verkligen här också. Att alla har föreställningar när de kommer hit. Att så här, ja, alla föreställningar som finns om ett muslims land. Fast det är liksom verkligen inte alls här, de föreställningar som realiseras.
Mm. För det är också väldigt sekulärt i Albanien.
Ja, 70% är muslimer och någon, ja, det är väl ganska mycket ortodoxa kristna och vissa katolska, vissa protestantiska. Men eftersom det var kommunism i typ 50 år så var det ju förbjudet med religion. Så det skalades av väldigt, väldigt mycket. Och de flesta nu, om man frågar dem, säger så här, ja, men jag är ortodox kristen fast jag bryr mig inte, eller jag gör ingenting, utan så här, min mormor var det. Eller något sånt. Så det, det har verkligen Sverige, inte typ en så himla stark roll.
Nej, att samhället inte präglas så mycket av trosamfund. Just att Kosovo är en så sekulär stat, men ändå att liksom religionen är ganska närvarande här, som till exempel bönutropen.
Just det.
Det finns väldigt många moskéer kring där jag bor. Så då hör man dels på morgonen, jag vet inte exakt vilka tider, men säg att det är kanske 6 gånger per dag. Så är det bönutrop och det är från flera olika moskéer. Och ibland är de så lite otajmade, så då hör man liksom någonstans ifrån börjar och sen kommer nästa och så kommer nästa. Det är typ 3-4 stycken moskéer här i, alltså right nearby liksom.
Ah, okej.
Så att det blir en väldigt så här trevlig kör eller någonting.
Ja, jag hörde en. Det finns ju ingen precis där jag bor, men ibland i stan så hör man i minnet utrop. Då var det en, lite på tal om så här, den dåliga bild som kan finnas av religion, framförallt kanske islam. Men kompis, ja, bekant, som är en albansk kille som började prata om att han tyckte det var så himla problematiskt med att man byggde moskéer i minareter och så här. Bland annat så sa han att de skulle ju kunna säga vad som helst i den där, typ ett hemligt meddelande om att nu ska vi göra någonting dumt. Och därför så borde man förbjuda minareter i samhället.
Va? Nej.
Jo, och
Sa
där
han
hade vi
det?
alltså en jättelång diskussion om.
Åh nej, vad sjukt. Alltså, det är inte som att man kan gömma något i ett utrop, liksom. Och
Nej, och
vad
framförallt så är det
hemskt.
inte det. Eller så här att, ja, jag vet inte. Det kändes bara så himla så här, alla fallit för.
Vad fördomsfullt.
Ja, men extremt att så här, så fort det är en minaret så kommer det vara förknippat med typ terrorism, att de ska skicka ut tecken att nu ska vi göra något dumt.
Gud, vilka konspirationsteorier.
Ja, men jag tänker
Snickrar
att det
ihop.
finns, alltså, så som det ser ut i väldigt stor del av världen så finns det ju en rädsla och liksom en, men så här,
Religion.
religion, framförallt islam idag. Och att då, här är det som att det finns liksom alltid närvarande, men det har alltid tidigare varit bara liksom väldigt, väldigt, som säga, på en väldigt låg nivå. Där liksom folk, som jag sa, folk är muslimer men det är liksom inte så stor del av deras liv. Men så nu börjar de höra om alla de här liksom sakerna som har hänt och man ska vara rädd för terrorister och alla muslimer är terrorister. De här grejerna börjar liksom komma in även här, som man hör i medier och allt vad det nu kan vara. Och då som det finns överallt så börjar de liksom kolla runt i sin egen stad och bli så här, va, vad är det här, vad är det här? Tänk om det liksom börjar byggas upp ett nätverk här, vad kommer hända då?
Det skapar så mycket rädsla.
Ja, verkligen, det är skrämmande.
Fy. Behöver prata mer med människor och njuta av olika religioner. För att det är ju verkligen, det är så häftigt att komma liksom till ett, ja, men muslimskt land, men sen kanske inte Kosovo är så representativt praktiserande eftersom att de flesta går bara på fredagsbönerna. Men då kommer man liksom i kontakt med liksom att fira Ramadan till exempel.
Ja, exakt.
Hur olika högtider firas. För här så firas julen också för att Kosovo är så multikulturellt, eller vad säger man, många religioner och väldigt många, de har ju 6 nationaliteter offentliga.
Oj.
Det är de 6 stjärnorna på flaggan.
Just det.
Då på julen är ungefär som, vad säger man, det svenska nyåret, att man går ut och tar ett glas med vänner, man hänger lite grann och sen på nyåret så är man med familjen.
Okej.
Det var en intressant skillnad för det är liksom så
Ja,
här,
verkligen.
jag bara, men på julen då, där är man ju hemma med mamma och pappa och mormor och morfar och...
Men är det liksom att det är en kristen jul eller mer av en, som säga, kommersiell jul?
Ja, kommersiell du
Okej.
skulle jag säga.
För det
Men
kan ju vara en
tänk typ
anledning i så fall.
Halloween.
Ja,
Eller
exakt.
att
Men
det
de gör
liksom...
så här också. Det är ganska, men det är väldigt smart att de har, alltså man får ledig röda dagar på alla religioners stora röda dagar liksom.
Det är ju fantastiskt.
Så nu på måndag har vi, då är det liksom ortodox, vad heter det? Måndagen, vad heter måndagen? På påsken.
Åh.
Annandag påsk. Men då hade vi också ledigt på annandag påsk när det var den protestantiska påsken, eller vad det var, för typ 3 veckor
Okej.
sedan. Och så har det också varit någon annan så här muslim så att var nyss och också hade ledigt. Så man har liksom på alla.
Det här med bröllop här i Balkan är ju speciellt. Har du sett någon bröllop förresten? I Albanien?
Nej, jag vill ju jättegärna gå på ett såklart. Jag brukar säga till alla jag känner att de får liksom skynda sig och hitta en partner så jag kan få gå. Men
Ja.
nej, jag har hört mycket om det. Det verkar väldigt, väldigt häftigt.
Ja. Och för er som lyssnar och kanske inte har hört så mycket om bröllop här i Balkan så är det en väldigt stor fest. Vad vi har hört. Det är stor liksom baluns och det är ett slags en stor gathering för hela alla människor man har mött i livet verkar det som.
Det är ju väldigt mycket status, hur
Ja.
stort och fint det är. Väldigt,
Exakt.
väldigt påkostat.
Ja.
Också ofta i flera dagar är det så här i alla fall. Man har Det är ju bara heteroäktenskap som tillåter, men då är det alltid på lördagen så är det liksom brudens familj och sen så kommer brudgummen dit ett tag med de närmaste släktingarna och har fest. Sen på söndagen så är det liksom det riktiga, då är det hos mannens familj och så har de fest och så kommer det bara bruden och någon mer.
Jaha.
Och så är det en massa såna här traditioner med att liksom man går och hämtar bruden hemma hos sin familj och så ska alla gråta för att hon nu tar sig iväg till mannen och såna saker.
Ja, men det har ju också hört talas om att det liksom det ska gråtas.
Ja.
Jag vet inte om jag har drömt det här liksom, att man ska ha en lök eller någonting.
Ja, det känner inte jag igen faktiskt. Men det kan ju vara olika.
Nej, alltså typ så här låtsas gråta. Jag vet inte.
Aha. Men det är verkligen som en så här, man har dragit det här med den trötta traditionen som finns i Sverige till exempel, att man ska, pappan ska lämna över bruden, för det är något så här patriarkalt skit om att liksom man tillhör en man. Mm. Det har de gjort här, fast de har tagit det ännu längre, att liksom hela släkten står och gråter och verkligen liksom blir hämtat fysiskt i sitt hem.
Shit. Alltså det känns ju lite daterat. Då snackar man med alltså unga människor där i Kosovo och så här liksom att de bara, jag vill inte gifta mig eller liksom, det är alldeles för dyrt, jag skulle kunna köpa en bil för de där pengarna eller...
Ja, men jag känner att här att de inte gör det, men de är så pass inställda på att det ändå kommer bli så till slut, för att liksom, det är så viktigt för familjen. Hur tror du?
Så de ser liksom ändå att ja, men jag kommer väl att gifta mig för att det ska vara så.
Ja, men det finns typ inget alternativ.
Mm.
Min kollega berättade till exempel att hon, det finns också en väldigt tydlig bild att så här, är du kvinna så ska du ska gå i skolan, så ska du gifta dig, sen så får barn. Det är liksom, det är det viktigaste och det är enda rollen. Och även då, alltså om ens familj, kanske närmsta familj är så här, det är okej, gör vad du vill, så kommer det alltid finnas massa andra. Och för henne var det typ att då hennes mostrar väldigt hårda med det för henne och så här, frågar varje gång och liksom pushar henne. Eller kanske en mormor eller en farfar eller sådär. Så att det finns väldigt så här, det är svårt att komma undan det om man liksom vill behaga familjen, kan man säga.
Ja, precis. Och familjen är ju så viktig i Balkan också, så då blir det väl att man får välja och då väljer man ju familjen.
Ja, exakt.
Och här är det också väldigt starkt liksom att man kan inte skaffa barn ogift.
Nej.
Har du också märkt det?
Ja, jag pratade precis, det är ett långt samtal om sex nyss med två kollegor. Och då var det framförallt en som är lite mer traditionell i sin syn. Han var verkligen så här, man måste gifta sig för att kunna liksom, i princip, nej, jag tror till och med så att det var för att kunna ha sex. Men framförallt såklart för att kunna ha barn.
Mm.
Också. Och för att kunna flytta ihop också. Han skulle inte kunna ha en sambo liksom, eller bo med en flickvän. Hon berättade också att det händer att folk gifter sig bara för att de har haft sex en gång. För att det kan bli som en så här rädda sin heder typ. Framförallt för om det är alltså, en kille och en tjej har sex. Så kan det vara lite så här, det är väldigt mycket så här slut-shaming om en kvinna har sex och så. Och då så kan det vara att släkten eller kanske hennes bröder eller så. Mer eller mindre tvingar de här två som har haft liksom, en tillfällig relation att gifta sig. För att det, liksom, rädda upp hennes heder.
Okej, för att annars ser det liksom dåligt ut.
Ja.
Giftermål liksom för mig, det är något väldigt, jag vet inte, det ska vara genomtänkt. Och gärna liksom få jäsa i typ 5-10 år eller någonting innan det sker. Ja. Och inte bara liksom för att, inte snedsteg liksom, men ändå. Det ska inte behöva bli så deterministiskt.
Nej, det håller jag verkligen med om. Det är ju, sen går ju allt att skilja sig och det är ju inte så himla krångligt.
Nej. Nej, så, precis.
Jag tror inte man ska hålla på att tänka på allt för mycket.
Det är så många som vill lyfta sig också. Men det vill nog inte jag.
Jag är också väldigt tveksam. Ska vi kika lite på tidningarna?
Ja, ett lilla kulturtest.
Ja.
Tidningsläsandet i Kosovo är i alla fall inte särskilt utbrett. Eftersom att det är tv och radio och så de här nyare kanalerna som är att folk tar mer del av det, och det är ju för att tidningstraditionen är ganska gammal. Okay. Den behöver ju ta fäste i ett land, så det är samma sak i...
Men då läser de inte tidning förut, eller?
Nej, inte på samma sätt. Eftersom att alltså, det har ju med demokratiseringen att göra.
Ja, det är ju klart.
Och till exempel som i Italien och Spanien och sånt där, så är inte tidningstraditionen så stark heller. Eftersom demokratiseringen skedde i samband med tvn och radion i princip.
Då blev inte det lika viktigt.
Nej, så då blev tvn och radion liksom bärarna av det fria ordet. För att tidningarna innan hade mest varit liksom propaganda i princip.
Just det. Och det här är lite relaterat till det som du skriver din uppsats om, eller?
Ja, lite grann, eller jag pluggar såna teorier.
Just det.
Jag jämför demokrati i media Polen jämfört med Storbritannien.
Just det. Men sen så får man ju kanske bara innan vi började här kasta in den lilla brasklappen att det är ju knappast så att vi har en liksom gedigen studie som vi presenterar här.
Nej, det är bara en hobbyanalys.
Ja, och så här, det går ju inte att säga så mycket om man inte... Jag skrev också min uppsats med hjälp av medier. Men då var det verkligen så att då måste man ta väldigt mycket artiklar och analysera djupt för att kunna liksom säga någonting stort om diskurser och sånt. Här har vi mer så här, vi har öppnat tidningen och kollat så här, spontana saker vi sett.
Ja.
Lite så här, hur är tidningsläsningen och sånt. Så precis som du sa, att det inte är så himla starkt kanske.
Exakt.
Men har du tänkt på något?
Ja, jag jämförde, eller jag frågade en kollega på jobbet till att börja med liksom, med online-tidningar. Och då frågade jag liksom, jag aimade efter någon slags Aftonbladet-liknande tidning. För jag frågade liksom, ja, men tidningen som människor i Kosovo går in på för att veta senaste nytt. Om de till exempel har hört en explosion, om de vet att det har skett någon kris någonstans, inte vet jag.
Mm.
Och då
och som heller kanske inte är så, liksom så här, det är inte bara formell. En tidning för akademiker, liksom, utan det är ganska liksom lätt för alla.
Exakt, alltså en kvällstidning helt enkelt. Och då rekommenderade han Gazeta Express som en slags typ skvallertidning med så här snabba nyheter, ungefär som Aftonbladet.
Mm.
Och jag gick in på deras Facebook-sida och det står det att de liksom ser sig själva som nummer ett nyhetsportal i Balkan med nyheter från Kosovo, Albanien, Makedonien och världen.
Okej.
Jag lyckades inte få fram någon politisk vinkel på det, men enligt min kollega så är den väldigt vinklad efter PDK, alltså Demokratiska partiet i Kosovo, som är regeringspartiet.
Är de höger då, eller?
Ja, men jag tror att de är, alltså, säg något i stil med typ Moderaterna, okay. Liberalerna eller någonting. Ja, så jämförde jag dem med Aftonbladet typ. Jag vet inte hur jag ska presentera det.
Var det något spontant du tänkte?
Jag tänkte att den var lite mer ordnad än Aftonbladet. Alltså går man in på Aftonbladet så är det ju så här, reklamen tar upp 50% av sidan. Det är massa ads, det är massa filmer som spelas igång. Kasinoreklam täckte halva sidan liksom. Men i Gazeta så var det mer ordnat. Och så började jag först med att kolla på reklamen. Hur de framställer reklamen. Och då började jag med en fruktdryck för barn liksom, som var en liten tjej som typ höll i det. Jag vet inte, marknadsföring för barn i Sverige vet jag har några lagar liksom att...
Ja, absolut.
Det var tveksamt. Och så sen var det typ så här en jättekonstig eller speciell duschreklam med en kvinna som stod typ så här helt naken i princip med ett duschmustyck och typ duschade tre bilder som spelades om och om igen.
Ja.
Så konstigt. Och sen, till skillnad på Aftonbladet, då var det bara en massa män överallt i princip. Kasinoreklam var en gammal gubbe som stod och solade i något paradis. Jag vet inte. Det kanske är idealbilden av vart man vill vara.
Typ.
Och mycket så här dolda annonser i den svenska tidningen.
Mer dolda?
Ja, det ser ut som en artikel.
Ja, just det.
Men det är egentligen en annons.
Typ ja, så men det är ju verkligen det nya inom reklambranschen. Ja,
precis. Jag lyssnade på medierna i P1 och då pratade de om det där. Liksom, att det är väldigt stor annonsintäkt.
Det är ju väldigt smart, tyvärr.
Ja. Men det var mer regionalt fokus i Gazeta Express upplevde jag än i Aftonbladet som hade mer internationellt fokus. Eller antingen var det Sverige eller liksom USA. Men Gazeta Express var verkligen så här Balkan fokuserat.
Typ okay.
Lite om Obama typ, men inte så mycket.
Mm.
Huvudnyheterna i Aftonbladet upplevde jag var mycket mer spridda, alltså mer så här kommersiella än vad de var i Gazeta Express.
Exakt samma sak tänkte jag på.
Ja, berätta.
Nej men just det här med att eller det, generellt så tycker jag att de är folk här är så väldigt, väldigt dåliga på kommunikation. Alltså den typen av så här, hålla en föreläsning, skriva artiklar och sånt där. Sen så finns ju klart ett problem i att i Sverige är så himla klickbaserat. Alltså ju fler klick, allt man gör är att jaga klick. Vilket gör att man formulerar rubriker på sätt som kanske inte riktigt överensstämmer med innehåll. Bara för att folk ska gå in på det, det enda viktiga. För då får man fler reklamintäkter och sånt där. Men här är det ju tvärtom, att det är så osexigt att det är helt sjukt. Alltså det är alla rubriker, jag vill inte klicka på en enda sak för att det bara är liksom... Men alltså liksom, det är en bild, ful bild på så här en konferenssal och så står det någonting med liksom, något citat från någon eller börjar med som ett... Jag vet inte, det är så himla... Det tar lång tid innan de kommer till kärnan generellt.
Exakt, där satte du verkligen ordet på känslan. Jag håller med. Ja,
men här har vi alltså en bild nu, det här är på första sidan. På den här jag läser, Albanian National, no, Albanian Daily News. DP group meeting, boycott of session, blocking ideas considered. Och så är det en bild på folk i en konferenssal. Man fattar ju ingenting vad det handlar om. Och sen så är det bara det här, alltså det är klart att sånt måste vara, alltså allt, det beror på vad man är intresserad av och så. Men det blir också väldigt så här, om jag skulle skriva en artikel så vill man ju ha en rubrik som låter spännande. Sen en ingress som liksom i princip sammanfattar det, åtminstone gör det intressant att fortsätta läsa. Och sen kan man börja med fakta. Här kliver de liksom rakt in på så här, i den här salen så var de här deltagarna med och de pratade om det här. Och sen så liksom halvvägs in kan det komma första liksom nyheten eller resultatet av det här.
Ah.
Så de har inte alls lyckats med så här hur man ska...
Syfte liksom och...
Ja men eller locka läsare eller så här, jag vet inte, det är väldigt bara så här som en rapport.
Mm.
Så här, det här hände här och så är det bara rakt upp och ner så som man skulle liksom formulera det på styrelsemöte i princip.
Okej, men då säger du nog ganska mycket om liksom journalistkulturen som kanske inte har kunnat få utvecklas på, alltså under lika lång tid som på andra ställen.
Nej, och absolut. Och sen också såklart liksom det här med reklamintäkter eller så här konkurrensen som finns över läsare, över att man vill få folk att klicka och läsa. Man måste ju liksom sensationalisera saker i Sverige och i många delar av världen på ett helt annat sätt. Man brukar säga att folk snittar så här 5 sekunder på en hemsida. Då måste man ju liksom locka dem direkt.
Ah.
Framförallt om det finns konkurrens. Och det gör de ju inte alls här på det sättet.
Det är så sant. För att jag har följt de här... Jag följde mina tidningar under dagen. Liksom gick in på Gazette Express och på Aftonbladet. Gazette Express, Aftonbladet.
Mm, nej, det är samma sak.
Och då liksom... Aftonbladet har ju alltid sina... Inte bylines. Ja, men de här liksom... Just nu händer det här. Just nu är det här. Men liksom... Det var ganska mycket stiltje på Gazette Express liksom hela dagen. Det var sen några riktiga blockartiklar liksom som ja, men det här är dagens publikationer typ, inte liksom någon tanke på liksom att och just nu pågår den här demonstrationen här och sånt där.
Nej, det är verkligen inte så. Sen gör det också göra såklart storlek och resurser och sånt där. Men det är verkligen en skillnad. Men jag tänkte också på att jag kollade på lite olika sidor här. Det är väldigt mycket bara så här, rapport och politik. Inte alls så mycket med krönikörer. Typ ingen kultur. Framförallt ingen kultur som inte är arabansk. Alltså om man går in på en svensk sida så kommer ju åtminstone några av de stora rubrikerna eller så här, om man bläddrar en bit, kommer ju vara recension på en spelning eller en ny skiva eller någon film eller du vet, något sånt där och ett gäng liksom, ja, men ledare eller krönikörer eller den typen av ja, mer personliga saker, åsiktsdrivna. Och det upplever jag att det knappt finns här. Det är bara rapportform liksom.
Avskalat, för det hittade jag faktiskt här på Gazette Express och blev också förvånad över att jag gjorde det, så att det fanns.
Okay.
Och sen har de en kategori som heter mysterie eller någonting. Och jag tror att det betyder mystery, alltså mysterium.
Mm-hmm.
För att det är typ en bild på en dinosaurie här som korsar en gata. Typ som att någon har suttit i en bil och så har dinosaurien bara sprungit över vägen. Och så lägger man upp det på en nyhetssajt och bara, jag såg en dinosaurie i Albanien.
Oj, men det låter ju vansinnigt.
Jag vet, det är helt
sjukt. Jag måste gå in och kolla.
Sjukt roligt. För det var lite så här oväntat. För ja, att jag har aktivt letat efter typ spännande sägner och sånt där.
Ja, just det.
Här i Balkan. Och så hittade jag en dinosaurie som springer över vägen på en nyhetstidning. Det är helt fantastiskt.
Ja, jag måste kika in. Tumbush mali, plöt med rus, plöt med rus. Tumbush mali, plöt med rus. Jag har en teori om det här också. Framförallt har de mitt jobb. De har ju också en hemsida som alla organisationer där de skriver nyhetsartiklar. Och de är superdåliga, som jag sa.
Mm.
Och även, som jag sa, alla så här, när jag har varit på föreläsningar, presentationer, allt sånt, så är det alltid väldigt, väldigt, väldigt dåligt och väldigt, väldigt bara informativt. Inte kul alls.
Mm.
Och min teori är att med tanke på att det har varit så mycket problem med korruption så är de så otroligt vana, framförallt när de ska liksom, vi säger att Palmecentret finansierar ett projekt. Och så skickar de då rapporter liksom tillbaka med vad de har gjort och resultat och tydliga liksom målstyrningar och budgetar och sånt där.
Mm.
Så jag tror att folk här generellt är så himla vana att man måste redovisa allting för att visa att så här, fick jag pengar för att göra en sak, mm. då måste jag visa att jag faktiskt verkligen gjorde det här ordentligt och mycket och allt sånt där.
Ja, tog och det gör att de stort allvar.
Exakt. Och det gör att de, när de sen ska göra, alltså, kommunicera ut till kanske mer vanliga människor, alltså så här, nu ska jag berätta resultatet av den här rapporten jag gjorde för journalister, för liksom för samhället. Då ska man ju egentligen, om jag skulle gjort det, skrivit en rapport om någonting, så skulle jag ju ha liksom presenterat de intressanta resultaten först, liksom fått folk att säga det här är viktigt och intressant.
Mm.
Och sen, vill ni veta mer om detaljer, hur många i den här kommunen som svarade var mellan 22 och 28 år, så kan du läsa det i rapporten. Men det kanske man inte behöver liksom lägga första 10 minuterna på att berätta åldersspannet på de olika delarna i Albanien som var med i den här rapporten. Och sådana saker gör de hela tiden. Och jag tänker att det är för att de är så, den här liksom jakten mot antikorruption. Det och att det har liksom cloudat deras syn på hur man ska kommunicera.
Ja, de vågar liksom inte göra det personligt för att då riskerar det att bli fel.
Ja, eller, ja, och de har blivit så inkörda att liksom allt måste presenteras och liksom visas att vi har gjort det ordentligt och sådär.
Har du frågat någon liksom? Eller har du...
Jag har inte vågat, det känns himla svårt att säga hej. Du hade ju en presentation som den var skitdålig. Jag tror varför är det så? Det är ju lite känsligt.
Jo, jo, jag kan tänka mig det. Det är väl kanske gå in bakvägen och fråga någon annan kollega som inte höll i presentationen.
Ja, jag vet. Jag har kritiserat dem för deras nyheter och det ska ha någon form av utbildning med dem.
Det var bra.
Men jag försöker få dem att förstå det här lite.
Ja, det är svårt. De är säkert blinda för sin egen struktur. Liksom. Det är klart, det ser ju seriöst ut och sådär om man
ja, men såklart.
Håller det torrt. Men som du säger, folk somnar ju. Liksom. Hur informativt är det då?
Nej, exakt. Man tar ju hellre liksom, 10 minuter där jag lyssnar på allt än 40 minuter där jag zonar ut efter 7 och sen inte kan komma tillbaka, för det är för tråkigt. Har vi någon tanke på nästa veckas kultur?
Vi kanske... vad tusan kan man testa för någonting?
TV?
Ja, det tycker jag.
Hur ska man göra det?
Vad gör folk framför TVn?
Vad kollar man på liksom?
Ja.
Ja, och det är ju jättelätt att fråga någon så här. Vilka är de tre största liksom, underhållningsprogrammen till exempel? Och så kan man bara kolla hur de... För det har jag hört ganska mycket om att det kan vara intressant, saker som händer.
Mm, det låter jättespännande.
Ja, och så kan vi fråga lite om så här, hur ser själva kulturen ut kring, är det liksom, är tvn en samlingsplats i hemmet där liksom familjen kollar, eller är det så här, mer någonting som man gör när man är ensam, eller?
Ja, finns det fredagsmys?
Exakt.
Men gud vad bra, då vet vi grymt. Vad vi ska göra till nästa vecka.
Men hur pass, vi är väl rätt klara nu eller?
Ja.
Kanon.
Härligt.
Jag känner mig nöjd.
Me too.
Då hörs vi snart.
Jajamän. Ha det så bra. Hej hej. Hej. Sist när jag pratade med dig hade du luften kvar.